Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej Lars.
Hej Liv.
December har ju vi bestämt oss för att vi ska skänka bort våra intäkter för podden till välgörande ändamål.
Ja.
Så vi tänkte säga vilka tre vi har bestämt oss för att skänka till.
Mm.
Och det första är Hjärnfonden, eftersom de ju jobbar för att försöka hitta bot och bättring för neurologiska sjukdomar och psykiska sjukdomar och allting sånt.
Ja.
Så det känns som ett angeläget kås för oss.
Såklart. Och sen tänkte vi en tredjedel till Rädda Barnen, beroende på situationen i Ukraina såklart. Och vintern som kommer och problemen med elektricitet och sånt som finns där nere. Som ju helst inga barn ska behöva uppleva såklart.
Ja, precis. Och sen det tredje är en organisation som heter Clean Sea. Som rensar kustlinjen från skräp i västkusten. Eller på västkusten omkring.
Mm.
Och det känns också angeläget, inte minst för våra barns framtid, att få en schysst miljö.
Yes.
Så de tre tänkte vi satsa på i december. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Där vi idag ska ha en frågelåda där vi svarar på frågor som vi har fått från er följare och lyssnare. Hej Lars, du är också med idag.
Hej.
Jag börjar med att läsa en fråga till dig.
Okay.
Mitt barn är så långsamt. Allt, påklädning, ätande, byte av aktiviteter tar lång tid. Både i skolan och hemma. Vad kan jag göra?
Det här är supervanligt, eller hur?
Mm.
Men då måste man, det finns ju massa olika. Då här måste man göra liksom någon sorts analys först. Ju. Vad är det som gör att det är långsamt?
Mm.
Alltså är det ett barn som gör andra grejer? Som springer iväg och så här, jag ska bara... Alltså jag ska bara spela 5 minuter eller jag ska bara bygga färdigt den här prylen och liksom, jag ska fixa en pryl mellan varje. Så varje liksom steg i påklädningen avbryts av en 2 minuters, vad heter det?
Detour.
Detour, vad heter det på svenska? Omväg.
Mm, avstickare.
Avstickare, tack. Då är det ju en grej liksom. I så fall kanske det är en motivationsfråga. Att man, eller liksom, man kanske måste förtydliga att det här är vad det är att klä på sig. Då kan man ha sånt litet gulligt bildschema typ. Och det kanske krävs liksom mer uppmärksamhet. Slash förstärkning. Antingen liksom på varje moment eller på när man blir färdig. Att när man är färdig så händer det någonting kul. Typ man får spela dataspel 5 minuter innan man går hemifrån. När man är påklädd och sitter i hallen typ.
Mm.
Så kan det vara att det verkligen är en motivationsfråga. Att man behöver hjälp med fokuset. Men det kan ju också vara att barnet bara är liksom lite långsam. Alltså försvinner lite i tankar och sånt där. Och då kanske det är klart det går att öka det lite med... Att barnet är mer motiverat. Men det kan ju lika gärna vara att det bara är en acceptansgrej. Att man får bara köpa att det här tar tid.
Mm.
Eller hur? Mm. För det är inte, problemet är inte, det blir inte bättre om man liksom skulle ta bort distraktion. För barnet kommer ändå bara sitta och ta det i sin egen takt. Liksom.
Mm. Mm.
Då får man väl bara planera runt det och tänka att
ja, ja.
Det tar 30 minuter att klä på sig. Och det är okej om man inte, om man har tagit tid för det.
Mm, precis.
Vad skulle det mer kunna vara?
Nej, men det är klart att liksom om det är väldigt, alltså, om det är så att barnet på något sätt, om man tänker sig just påklädning och att barnet kommer av sig mellan varje steg, att sådär, ah, sätter på sig kallingarna och sen sitter och typ sådär, ah, vad var det jag höll på med? Ah, liksom, För så kan det ju vara för en del barn, att de faktiskt har helt tappat liksom farten mellan varje etapp och glömmer bort. Och så måste de liksom, aha, strumporna. Okej, okay, på med strumporna.
Just det.
Det skulle ju kunna få en att börja tänka kanske i termer av liksom typ ADD eller någonting sånt. Att det är liksom uppmärksamhetsbrist och svårigheter med liksom start mot dem. Och arbetsminnet också. Att man faktiskt liksom tappar hela tiden vad man håller på med.
Just det. Men man skulle ändå kunna pröva såklart förtydliga vad uppgiften är.
Absolut. Det blir ju ändå åtgärden. Men då kan man ju tänka sig att det inte är ett problem som bara syns just vid påklädningen.
Nej, utan
det kanske
det
återkommer i ganska många olika situationer. Men om man ser ett sånt mönster, liksom att alltid när det är liksom att lämna över någon slags uppgifter som ska utföras till barnet eller göra lite nya moment, så blir det väldigt svårt. Så kan det ju vara en svårighet som barnet har och skulle behöva hjälp med. Både då av den typ som du säger, eller kanske till och med liksom någon medicinsk hjälp eller så.
Men till exempel ätande.
Mm.
Den är ju jättevanlig, att vissa barn tar otroligt lång tid på sig att äta.
Mm.
Men då är det väl typ bara acceptans, är det inte?
Ja, men alltså precis. Och där tänker jag ju också lite att liksom, att det är nog lätt som vuxen att jämföra med sig själv.
Mm.
Men det är liksom, ja, men det går lite fortare för vuxna människor att skära sin mat och hiva in den i munnen och liksom. Alltså det är ju också lite motoriska grejer och så som...
Motoriska grejer och att man kan göra de där sakerna samtidigt som man,
ja,
typ
precis,
pratar.
Exakt. Mm.
Att man är så jävla skillad. Jag vill inte skryta, men jag kan både skära pasta och prata samtidigt.
Jo, du kan skära pasta, prata och du kan nog tugga samtidigt också, även om det inte är så himla trevligt. Men liksom för barnet så är det på något sätt så här, nu tuggar jag. Sen skär jag.
Just det.
Sen pratar jag.
Exakt.
Och att det är liksom svårt att göra alla saker samtidigt. Så. Men sen tycker jag ju också det här med acceptansen är viktigt utifrån det perspektivet. Att barn kanske ibland gör saker i det tempo som vi vuxna
borde.
Skulle må ganska bra av. Att, ja, eller hur?
Just det.
Och att det kan vara en mismatch där också mellan föräldrar och barn. Alltså man kan ju som förälder vara en sån som kanske är väldigt snabb. Som liksom har ett högt inre tempo på något, som får saker gjort fort. Och så har man ett barn som inte är så. Och det kanske skapar frustration. Man tycker liksom att hur lång tid kan det ta att sätta på sig lite kläder och gå ut genom dörren. Och att det då blir ganska mycket acceptans. Att faktiskt se att vi är olika liksom. Och man får vara på båda sätten.
Tvärtom, om man verkligen vill göra en intervention, det här har jag säkert berättat om förut, när jag jobbade med en 3-åring med autismdiagnos som åt otroligt långsamt. Och hans mamma satte en sån här DVD-spelare, det här var länge sedan, på bordet och så pausade de och tryckte på play när han hade stoppat in en matbit i munnen. Och så fick han kolla i typ 5 sekunder, sen pausade hon. För att det tog så oändligt lång tid, att han åt liksom ingenting. Liksom som ett sätt bara för att liksom få upp farten, typ så här. Och sen så var ju såklart planen att vi skulle fejda ut det där, jag minns inte hur det gick. Men planen var ju liksom att när det där väl satt, att han fick upp lite tempo så kunde man sluta med DVD:n. Men att det var otroligt smart, för att hon kom på den här och att det var en sån smart sätt att verkligen, vad är det han gillar, han vill kolla på det här DVD:n. Och det går att pausa den och sen så fort han åt någonting så satte man igång det. Alltså det var så smart sätt att leverera förstärkare.
Förstärka så direkt.
Ja, jättesmart.
Men och det tänker jag också lite på, just det här barn som har svårt att göra... Få flyt liksom. Alltså, och som inte kanske har någon svårighet, men som bara så här, sätter på sig lite kläder, springer och leker. Sätter på sig lite fler kläder, springer och leker. Sådana barn, där kan jag tycka att, för det många gör då intuitivt, det är ju lite så här, ja, men vi får stiga upp tidigare så det finns tid att leka. Och där brukar jag ibland rekommendera tvärtom. Gör det tajtare. Så att man inte hinner göra alla de där avstickarna och göra andra grejer. För en del barn går ju också igång på det där, tycker jag, om man till exempel tar tid. Nu ska vi se hur lång tid det tar för dig att klä på dig. För då blir det lite roligt att klä på sig fort. Annars är det ju för barnet så här, vad spelar det för roll om jag sätter på mig strumporna nu och sen går och kollar på det? Jag kommer vara påklädd om en stund. Liksom. Jag kommer inte gå naken till förskolan.
Just det.
Det är liksom den vuxna som tycker att så här, det här ska ske ett schysst förlopp. Om man då lägger in ett moment av tidtagning till exempel, då blir det plötsligt lite kul för barnet och de tävlar och slår rekord och...
Men då är det liksom en träningsfas. Det är inte mer att man ska fortsätta med det sen. Utan det är
bara... Jo, om man vill bli Gunde Svan ska man fortsätta.
Exakt.
Nej, men precis. Alltså, sånt här tänker jag väldigt mycket av det här växer ju bort oavsett. Även om man inte gör någonting. Utan det är ju ett sätt att liksom spida upp det i nuet. Men att man kanske liksom inte ska tänka att man ska släppa in mer tid. För det kommer ju bara locka barnet ännu. Okej, nu har vi jättegott om det. Nu är ni ju verkligen bygga det här legoslottet och hälla ut alla mina liksom, andra leksaker och kolla in dem också. Så. Utan att ibland kan liksom att tajta till göra att då går det lite fortare. Och att lägga in något moment av liksom, där det blir skoj för barnet att få det att flyta på.
Du vet när man typ hämtar på förskola och så har man ingen tid att passa. Så att det kan ta en timme att gå 2 kvarter. För att det spelar ingen roll. Är det där dumt? För att då tränar man ju inte barnet i att faktiskt så här, gå till, med ett mål. Och vara så här, nu ska vi gå hem. Och så går man hem. Tvärtom så lär vi bara barnet att, så här, att gå just på stan. Det är att fastna vid varenda liten gatubrunn. Och titta på varenda nypon. Eller tänker man att det där kommer ändå senare. När de vet vart de ska hem till. Och det finns något kul att göra hemma. Alltså jag gillar ju nämligen det där när man har tid att bara softa och ta jättelång tid på sig. Jag kan kolla min mail på mobilen medan hon tittar på ett nypon i 20 minuter. Alltså det är helt cool med det. Vi bägge två har roligt.
Kan man inte tänka sig att man kan öva olika saker? Ibland övar man att gå hem fort för man ska till något. Och ibland får man upptäcka saker och att det också är... Saker kan vara olika.
Liksom. Och så säger du alltså att man är tydlig. Idag är det en sån gång, idag är det en sån gång.
Man kanske inte, alltså jag tänker att om man har en 1-åring eller 1,5-åring så kanske man inte behöver vara tydlig för att de skiter i vilket. Liksom. Nej, men att de lär sig olika saker. Och att de liksom, slutsatserna kanske barnet indirekt drar.
Sen ändå, okej, bra.
Ja, det finns variation. Liksom, och ibland är det si och ibland är det så. Den här gången var tydligen en långsam gång.
Just det.
Jag tänker inte att man behöver liksom ha en sån utstuderad plan.
När pappa har grön jacka på sig, då är det en långsam gång. När pappa har röd jacka på sig, då är det en snabb. Exakt. Det hade varit väldigt kul om jag gjorde det i och för sig. Och så hur lång tid det tog innan de såg skillnad på vilken gång det var.
Vad skulle man anse vara liksom normalt? Hur lång tid får det ta när de inser skillnaden?
När lampan lite.
Otroligt diffus signal.
Liksom, ja, jättekonstigt. Ta tillbaka det.
Och sen börjar det regna och då har pappa sin bruna jacka. Och vad händer då?
Då är det bråttom.
Ja, bra. Då har vi väl ändå svarat på den frågan.
Bra. Utan nästa. Okej, den här frågan då från förälder. Det här är ju jättevanligt. Jag har så svårt att se mitt barn besviket att jag gör allting för mitt barn. Hen får allt och får välja till exempel om vi ska handla eller leka. Alltså vad vi ska handla och vad vi ska leka eller om vi ska handla. Eller om
det kanske ska vara vad där.
Just det, vad vi ska handla om, vad vi ska leka. Får hen inte som hen vill, blir hen ledsen, arg, besviken. Och det klarar inte jag. Alltså det är så jobbigt med barnets besvikelse. Det här gissar jag att du känner igen, Liv.
Mm.
Vad tänker du, man ska göra, vad är en smart sätt att hantera det här?
Jag tänker att man, det är ju bra, tänker jag, att föräldern har uppmärksammat det här problemet. Och med betoning på, och det klarar inte jag. Alltså att föräldern inser att det här är något som är svårt för mig. Att sätta de här gränserna och liksom låta barnet bli besviket. Och vara arg, ledsen, besviken. För det tänker jag ändå är faktiskt liksom det centrala i det här. Att barn blir ledsna, arga, besvikna. Och i viss mån ska bli det. Alltså det är en del av liksom uppfostran. Och att lära sig saker.
Att lära sig hantera de känslorna.
Ja, men precis. Och liksom att också möta liksom, att saker inte alltid... Alltså det är omöjligt att man alltid får som man vill. Och att man behöver möta liksom det, den sortens motstånd och gränser och så. Att vuxenvärlden behöver visa också att du kan inte alltid bestämma. Det funkar liksom inte. Och det betyder ju att man som förälder också måste stå ut med att utsätta sina barn för det. För att liksom köra det här, att låta barnet välja... Kortsiktigt kan ju det då kännas skönt. Och man kan till och med kanske känna sig som en snäll förälder på kort sikt. Men på lång sikt tänker jag att man verkligen ställer till det för barnet och för sig själv. Så att
men,
man behöver faktiskt utmana det här.
Kan det inte delvis vara just för att man är orolig att barnen inte ska tycka om en? Att man är så här, man är två föräldrar och man känner att den andra föräldern är mer poppis. Och då vill man liksom göra sig själv mer poppis genom att... Eller man är rädd att barnet inte ska tycka om mig. Om jag utsätter barnet för de här jobbiga känslorna så kommer barnet inte tycka om mig.
Ja,
tror inte att det är jätteofta därför?
Ja, men och då jag tänker att oavsett vad det är så är det väl just det där att undersöka. Varför klarar inte jag det här? Varför är det här jobbigt för mig? För det kanske är där man i första hand behöver börja fundera på förändring.
Mm.
Liksom, vad behöver jag för att sätta de här gränserna och stå ut med att mitt barn har de här känslorna. För jag måste göra det för mitt barn. Alltså jag kan liksom inte hoppa över det. Lösningen är inte att fortsätta så här. Lösningen är att börja förändra. Men att man kanske själv kan förändra. Sen kan man ju tänka sig rent konkret så kommer väl det här förändring här handla om att börja sätta gränser för barnet. Börja säga att nej. Liksom börja säga nej oftare. Men det kanske inte är från att om det här barnet liksom går och plockar på sig prylar i butikerna liksom och har lärt sig att det är så det funkar. Då kanske det inte funkar så här, du får inte köpa något eller du får inte bestämma något.
Alltså från en dag till en annan bara bli helt en annan person.
Exakt.
Nej, det går ju inte.
Precis, utan man kanske måste så här, du får välja tre saker den här gången när vi går till butiken.
Just det.
Som ändå kanske är en ganska stor skillnad från hur det har varit. Men fortfarande liksom att barnet får lite på mer. Och då kan man ju tänka sig att barnet kanske kommer att säga, jag vill bestämma fem saker. Och det kan man ju se barnets reaktion som ett tillfälle för föräldrarna att träna. Nu får jag stå ut med. Alltså, i och med att jag satte den här gränsen så får jag öva mig på att stå ut på, med barnets känslor. Och det behöver jag, för jag behöver jobba med det här. Jag behöver bli bättre på det här.
För att det är helt orimligt att gå in i en affär och säga att du får välja tre saker. Det låter helt livsfarligt.
Men om man har låtit dem välja allt som vi får intrycket här
frågeställaren,
så kanske tre.
Jag har en favoritgrej som jag undrar vad du tycker om. Och det är det här med att sätta timers.
Mm.
När någonting är jobbigt. Alltså när ett barn gråter eller liksom är arg och sånt där. Att man sätter en timer på, nu säger jag bara någonting, 2 minuter. Eller 5 minuter eller 10 minuter. Desto äldre barnet är, desto längre såklart. Och bara så här länge måste jag rimligtvis kunna stå ut med det här. Jag måste kunna stå ut i 5 minuter. Att barnet är besviket. Och sen så ser man om efter 5 minuter det fortfarande är ett problem. För ganska ofta är det ju inte det.
Nej.
Utan då har barnet gått vidare. Så uppenbarligen var det ju inte så jäkla viktigt.
Mm.
Förstår jag menar? Att det är liksom ett sätt för en själv att jag klarar att sitta på händerna. Den här timern som jag sätter nu. Jag ska inte stå ut hur länge som helst, jag ska stå ut i 5 minuter. Och om det fortfarande är ett problem då, ja men då kan vi fundera på det liksom.
Fast det är inte risken att om man då efter 5 minuter går in och säger till barnet okej, du får som du vill, vi gör som du vill. Då har man ju förstärkt barnet och fått barnet, så att då har man ju tränat barnet så här, 5 minuter är uthållighetstiden, sen kommer jag cave in och då får du som du vill.
Nej, det måste ju vara, det är svårare att sätta hur många minuter som är rimligt, ja.
Ja, liksom övningen kanske snarare är att sätta en timer för dig själv och se att 5 minuter var inte så farligt, eller det tog inte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ens 5 minuter.
Alltså du menar, det ska inte vara set timen och sen om barnet fortfarande vill det, då ska den få det. Utan det är mer bara ett knep för att få en själv att jag stod ut i 2 minuter, då kan jag stå ut i 2 minuter till.
Exakt. Mm. För att liksom, när saker är jobbiga har vi ju en känsla, liksom, vi tenderar ju att uppleva att tiden går väldigt långsamt när saker är jobbiga. Ja, precis. Så att man snarare liksom tar med det perspektivet. Men jag skulle inte säga att efter 5 minuter så ger du barnet det du vill ha, för då vet vi att de har byggt in.
Då kommer vi försöka barnet att gnälla längre och längre och längre och längre.
Precis.
Absolut. Mm. Nej, men då ska man tänka att det är ett knep för att man själv klara att stå ut längre.
Mm. Men jag tror också verkligen komma ihåg det där att det är inte taskigt att låta barn komma i kontakt med gränser. Tvärtom är det ju ofta för väldigt många barn också en trygghet i att ha vissa gränser och att vara tydlig som förälder med vissa saker. är för många barn faktiskt skönt. Det är trygghet att liksom, det finns vuxna som håller mina yttre ramar. Jag är inte själv i det här. Ibland så kan ju föräldrar bli försiktiga med att sätta gränser. Om man kan se att barn blir jätteotrygga av det. Och liksom känner att var finns väggarna i det här rummet? Liksom? Mm. Finns det någon vuxen här som ser till mig? Det handlar ju inte om att man ska sätta gränser för barnet i allt hela tiden. Och liksom. Men att förstå att det också finns någonting väldigt omsorgsfullt i att sätta gränser.
Mm. Bra.
Mm. Tar vi nästa då? Mm. Den här tycker jag var lite intressant också, som jag tror att både du och jag kan känna igen. Att vi får höra ganska ofta. Jag känner inte igen det barn mitt barns lärare beskriver. Hen är helt annorlunda i skolan mot hemma. Vad gör man om man tycker att det är så?
Oj, ja precis. Vad kan det vara för någonting? Det kan vara typ lärarna beskriver barnet som bråkigt. Och man tycker att den är jättelugn hemma. Eller tvärtom. De beskriver barnet som jättetyst och försiktig. Men hemma är den superbossig typ.
Mm.
Det är väl klassiker, eller?
Ja, precis. Det tänker jag.
Ja, men dels är det viktigt att komma ihåg, och det kanske är en självklarhet, det är ju att barn faktiskt är annorlunda i olika kontexter.
Mm.
Alltså, ja men till exempel den här, det är ju jättevanligt att barn som är försiktiga i skolan pratar jättemycket hemma liksom. För att om man inte är blyg och man vet att man kan prata liksom med sina föräldrar, då pratar man ju hur mycket som helst och har jättemycket att säga. Man kanske till och med har byggt upp ännu mer för att man inte har snackat hela dagen i skolan. Alltså det är sant att barnet är olika i olika kontexter.
Mm.
Eller hur? Mm. Det är ju inget ovanligt. Det kan ju vara det. Men sen kan det vara att man kanske bara pratar förbi varandra. Att man använder sådana luddiga begrepp så att man inte vet vad man menar. Att det kan vara bättre om man kan prata om konkret situation. Så här. I tisdags då hände den här specifika grejen. Barnet gjorde det här beteendet. Då kan man liksom, större chans att man faktiskt menar samma sak.
Mm. Mm. Just det, att man inte kanske... Och då blev hen jättearg. Och då kanske man själv tänker att jättearg, det är när den river rummet, skriker jättefula ord, sparkar, slåss.
Exakt.
Medan läraren kanske då tänker, såg sur ut och sa, jag vill inte.
Just det.
Alltså det, liksom, att man faktiskt bryter ner det i väldigt tydliga... Beskriver beteendet väldigt tydligt så att vi vet vad vi pratar om.
Just det. Men, och sen kan man väl fundera på om det ändå är så... Lärare, om det är skolan handlar om, ser ju väldigt, väldigt många barn.
Mm.
Till skillnad från föräldrar som ibland ser bara ett barn. Och har väldigt lite att jämföra med.
Mm.
Medan lärare har jättemycket att jämföra med. I alla fall om man liksom, om man har anledning att tro att det här är kompetenta lärare. Som inte liksom får för sig grejer utan ändå liksom verkar veta vad de gör. Så har ju de väldigt bra koll. De ser 30 barn, så att om de säger att det här barnet är ganska blygt, då är det antagligen försiktigare än de andra barnet i den gruppen eller i barn som lärarna sett tidigare. Eller?
Ja, men absolut. Så tänker jag också. Och jag tänker att jag tycker att jag ibland har stött på det här i familjer där det har funnits mer eller mindre konflikter mellan skola och hem. Det är kanske inte alltid konflikter, men det kan liksom i alla fall vara bristande förtroende. Liksom att föräldrarna inte riktigt känner att bryr de sig om vårt barn? Ser de vårt barn? Och då blir det väldigt svårt att lita på sånt här. För man känner liksom att är det här någon som vill mitt barn väl? Eller säger de den här bara för att de är arga på oss? Eller liksom. Så det tänker jag också ändå är en grej att fundera på. Är det här en vuxen som i de flesta avseendet vill mitt barn väl? Som brukar liksom, ah, men han är så mysig och gullig och lalalala. Men det här funkar inte så bra. I de här situationerna blir det så här. Så är det något annat och kanske värt att ta med sig jämfört med om man känner att liksom allt, det enda de säger om vårt barn är negativa saker. Vi får aldrig höra att det har varit bra eller mysigt eller duktig eller liksom någonting positivt.
Men det kan ju vara att de säger det. Men vänta, du lite, alltså det här med att man kan uppfatta det som kritik och då är det svårt att höra.
Ja, eller liksom att man kanske behöver, alltså så, man kan uppfatta det som kritik och kommer det från en person som man ändå tänker oftast, alltså som vill barnet väl, då kanske man behöver vara medveten om att det här är nog jag som tycker det är så jobbigt att höra, jämfört med om det kommer från en person som man känner att, men alltså det finns ju ingenting som är bra, då är det kanske liksom väldigt svårt att ta det till sig, för att det är på något sätt så här, vad handlar det här om liksom? Då kanske man snarare ska titta på relationen mellan hem och skola i första hand och inte bry sig så mycket om exakt hur barnet beter sig, för att även om det är ett barn som har jättestora beteendeproblem, så kommer det ju aldrig funka om inte skolan och familjen kan samarbeta. Det kommer ju bara bli pest för alla. Liksom. Mm.
Men även om det är så att man har massa konflikter med skolan, så vill man ju ändå rimligtvis veta hur det funkar där. Och om det är så att det är någonting som inte funkar för barnet, då vill man ju veta det, även om de som säger det tycker man inte så mycket om.
Men ja, absolut, det är klart att man vill veta det. Jag menar bara att man kanske måste titta, man kanske måste höja blicken från att liksom, vi kan inte hålla på och prata om hur vårt barn är. Vi måste prata om att vi har inte förtroende för er på skolan. Eller ni säger aldrig någonting positivt om vårt barn. Mm. Liksom, det här och man kanske till och med måste fundera på, kan vi vara kvar i en skola som vi inte känner att i princip att vi är trygga med? Liksom? Sen kan man ju tänka så här, men okej, det här är den tredje skolan som vi inte tycker ser vårt barn. Då kan man ju också börja fundera på, liksom, ja, vad handlar det om? Mm. Men att liksom, alltså det finns så många, många skikt i det här. Det här liksom, det kan vara så mycket olika saker som gör att man inte känner igen sitt barn. Det kan vara liksom från att man verkligen inte har förtroende till att man, som du är inne på, liksom, nej men vi ser ju inte vårt barn när hen står i matkö med 30 andra barn i en matsal med hög ljudvolym. Och liksom, så det är inte så konstigt att vi inte känner igen det, för vi har aldrig varit med. Men, och där tänker jag också så att en grej är ju verkligen det här som du sa, att spesa ner vad det är vi pratar om.
Mm.
Men man kanske också som förälder skulle kunna fråga, liksom, om man verkligen inte känner igen sitt barn, fråga om man kan få vara med. Det är klart att bara ens närvaro kan förändra väldigt mycket också. Men man kanske kan vara med på ett sätt som inte blir så störande. Liksom. Men att till exempel, är det okej om jag... Ja men exakt, men liksom, är det okej om jag är i skolmatsalen någonstans när de kommer? Kanske inte så att barnet vet om det eller ser mig, men så att jag får se. För det kanske betyder jättemycket att få känna, liksom, ja men jag fattar vad ni pratar, jag ser också det här nu. Eller märkligt att det inte alls var så just den här gången när jag råkade vara här och ingen, liksom, barnet vet inte ens det. Och ni säger att det är så här varje dag. Liksom, det kan ju hjälpa en att också få bättre koll på vad som händer. Och så.
Alltså det finns alltså typ barn med selektiv mutism som vi har haft något avsnitt om. Då är det ju verkligen så att barnet pratar hemma.
Mm.
Men inte alls på förskolan.
Mm.
Då, det kan ju framstå som ett mysterium när man är. Det, jag fattar att det är väldigt extremt. Men det kan ju verkligen vara på den nivån ju.
Ja, fast då vet ju föräldrarna. Jo, då pratar inte barnet i något annat sammanhang än hemma.
Nej, exakt. Eller typ när man lämnar så slutar barnet att prata. Man märker det.
Ja, precis.
Absolut.
Så att... Jag tänker att det här är väl ett problem som uppstår just för situation. Liksom på något sätt, när vi inte är med, så de beskriver vårt barn så här och vi ser inte det.
Men det kan väl också vara att samma beteende hemma har man liksom lärt sig anpassa kring.
Mm, exakt.
Så att det kanske barnet beter sig likadant, men det får inga konsekvenser hemma för att vi har städat undan saker som kan gå sönder eller någonting. Medan det kan de inte göra i skolan och därför blir det ett problem där. Eller det finns andra barn där typ. Det gör inte så mycket om man är hårdhänt med sina föräldrar för de pallar det. Medan när man är det med andra barn på förskolan så får det konsekvenser.
Eller när vi ska äta middag, då kan vi säga till en kvart innan, snart ska vi käka och vi kan ha gjort en meny och vi kan ha liksom... Om 5 minuter ska vi käka, men i skolan så är det på något sätt så här ser schemat ut, det rullar på, det här är som gör alla ska gå nu. Vi kan inte på samma sätt anpassa.
Just det.
Eller när vi har en prov eller någon situation i klassrum, alla kan inte vara tysta. Vi kan inte få alla barn att vara knäpptysta för att det underlättar väldigt mycket för ett barn.
Vilket man kan göra hemma.
Exakt, så kan vi verkligen se till att när du gör läxor, är det knäpptyst runt dig?
Mm.
Så absolut. Men och det där tänker jag också, det där kan man också få syn på då om man gör en noggrann analys där man också tittar på liksom, vad var det för situation? Vad var det som hände? Hur agerade barnet då? För då kan man ju se att okej, men det agerade så här därför att det där hade hänt precis innan. Det ger kanske en förklaring jämfört med att se beteenden som liksom mer eller mindre lösryckta.
Mm. Utan kontext.
Mm, precis.
Ja.
Då tar vi en till. Och det är det här med föräldrar som pressar, det är inte riktigt formulerat som en fråga, men skit i det. Föräldrar som pressar sina barn på höga betyg, till exempel betalar för varje A. Jag gissar att brevskrivaren har tänkt att vill fråga oss ungefär vad vi tänker om den strategin. Tänker vi om den strategin? Då?
Alltså vadå, att man ger konkreta, man gör typ överenskommelser. Om du får A, då kommer du få en resa till London.
Till Thailand.
Thailand.
Om du får två A får du en jorden runtresa. Kan man inte tänka sig att det kanske är liksom att ett A är värt 100,
just det,
B är värt 75 eller liksom.
Alltså jag, det här är ju kontroversiellt, men jag har ju inget problem med det där egentligen. Jag tycker att man absolut får belöna den sortens. Eller så här, det där är ett dåligt belöningssystem. För att belöningen kommer ju orimligt långt senare.
Mm.
Och det beror på massa andra saker. Bland annat lärarens betygssättning. Som ju kan vara lite orättvis. Eller inte nödvändigtvis i 100% överensstämmande med hur mycket barnet har ansträngt sig.
Ja, precis.
Så man kanske belönar fel på ett lite dåligt sätt. Det kanske är rimligare att belöna liksom att ha pluggat ordentligt till tentan. Det är kanske det man ska belöna.
Mm.
Eller liksom, desto snabbare på beteendet som möjligt, desto bättre är det. Man vill ju belöna ansträngningen, inte resultatet liksom.
Och det som barnet har kontroll över.
Exakt, just det. Men i princip så tänker inte jag att det är något konstigt med att göra det där. Särskilt inte om det är ett barn som saknar motivation. Alltså om det är så att barnet kämpar svinhårt och ändå inte klarar de här grejerna. Då verkar ju inte problemet vara att lägga på mer motivation. Mer motivation kommer inte göra skillnaden. Eller hur? Men om det är så att barnet inte bryr sig, då är det väl rimligt att hitta på någon belöning så att det nu blir relevant för barnet att anstränga sig.
Mm. Jag tänker att brevskrivaren kanske tänker, för jag tycker det är en vanlig diskussion, att liksom, ska man premiera den här sortens prestationer? Kommer man inte bara hamna i då att det här barnet duger bara om det får ett A? Liksom att man har fokus på prestationer och framgång på något sätt, och så ser man inte barnet liksom. Är du med på
det? Ja, absolut. Men det är ingenting som utesluter att man gör en sån här tydlig överenskommelse. Då har man ju tvärtom tagit bort pressen på det. Då är det så här, ja, vill du ha de här pengarna så får du plugga på det här provet. Men nu, du får välja.
Mm.
Vi hänger, käkar fortfarande och går och spelar fotboll och gör de andra grejerna. Och vill du göra det här så får du den här belöningen.
Mm.
Men jag tänker inte, men eller hur, då plockar man ju liksom snarare bort på något sätt någon sorts outtalad förväntan och vi tycker bara om det om du gör det här och det här. Då har man ju gjort det mer transparent liksom.
Och man behöver ju verkligen inte tänka att ett sånt här belöningssystem skulle utesluta all annan positiv närvaro och uppmärksamhet.
Nej, det vore ju superkonstigt.
Alla andra förstärk. Ja,
om okay. Det gjorde det. Tvärtom är ju det här beteendet som går att förstärka på det här sättet. Vi vill ju inte börja ge folk pengar för att de typ så här är schyssta och säger grattis när man fyller år. Typ. Alltså det blir ju konstigt att försöka den sortens beteenden med sådana här liksom, typ pengar. Mm. Det blir ju superkonstigt.
Ja, och sen får man kanske också komma ihåg ändå att barn kan ha olika förutsättningar. Alltså att säga att om du får ett A, då får du 100 kronor. Och om barnet har till exempel jätteallvarliga koncentrationssvårigheter och faktiskt säger, men A, det finns inte, det kommer aldrig hända. Det finns inte. Då blir det ju också liksom väldigt taskigt. Så kanske man får säga att man kanske får liksom sätta sin nivå utifrån vad barnet faktiskt har möjlighet att klara av. Och se att är det ett barn som kan klara ett A, ja, men då kan man ju ha det. Men är det ett barn som kanske klarar ett D, eller vad vet jag. Då kanske det är det som ska vara värt 100 kronor. Liksom. Så att det inte blir på något sätt så här, nej, du fick 2,50 för du har koncentrationssvårigheter.
Men verkligen, är inte den viktigaste grejen här? Det är dumt att förstärka resultat och inte förstärka ansträngning. Inte det den viktigaste grejen här, att det är bara ett dumt utformat belöningssystem.
Mm.
Även om man fattar vad de är ute efter.
Mm. Men däremot så tycker jag ändå att man kan liksom ha med, alltså att hitta någonting som motiverar barn. Liksom, att inte bara förvänta oss att de ska tycka att det här är viktigt. För vi vet att skolan är viktig och det kommer att öppna dörrar och lalala.
Liksom. Det finns en förstärkare där om 20 år.
Exakt. Och du kommer ångra dig när du är 42 och sitter där och inser att fasen också, den där utbildningen hade kunnat vara bra. Liksom att så här, ja, men går man i sexan eller sjuan så kanske man behöver någon eller ganska snabb förstärkning för att palla. Och det blir snarare ett sätt att hjälpa barnet att eftersom du inte ser den där så försöker vi lägga in förstärkare här så att du inte behöver ångra dig när du är 42. Så att man faktiskt liksom, det här blir ett sätt att liksom hjälpa barnet.
Ja. Men faktiskt, det är kanske lättare att typ göra pluggsituationen lite mysigare. Och så här, man spelar efter att man gjort dagens läxa istället för före och sådana där liksom, snabbare.
Just det.
Ja. Ja, bra.
Ja, då har vi pratat, eller svarat på lite frågor i alla fall. Och vi kommer att göra fler frågelådor framåt.
Så man kan så skriva att, om man har idéer.
Ja, precis. Frågor. Ni får gärna skriva frågor till oss. Vi kan inte svara på alla frågor och vi kan inte lova när vi svarar eller så. Men Ni får gärna skicka in och vi kommer att välja frågor som vi tycker är liksom representativa och vi tror kan vara intressant för många att höra och så. Och så kommer vi försöka ändra dem lite så att de ska vara anonyma.
Just det. Mm.
Tack Lars.
Tack, tack Liv.
Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.